Tjobres och välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat. Det är motoravsnittet med mig, Tommy Jansson och Niklas Lundqvist. Yo, Lunk.
Yo, Tommy.
Åh, oh, herregud. Är det bra med dig?
Ja, det kunde inte vara bättre.
Nej, berätta.
Precis innan här nu vi spelade in så började jag kolla på en serie som du har tjatat på mig om. Kan du gissa vilken det är?
Nej, eller, eller ja, typ. Men jag tänkte att vi ska hålla det kanske, eller? Ja, nej, jag vet inte.
Nej, men jag tittade lite på Love is Blind Sverige. Nästan två avsnitt kan vi se.
Ja, men det är ju film- och tv-avsnittet, så ska vi sitta och prata reality, tänkte du? Det är ju 5+
TV. Jag tänkte att det är det vi ska göra hela avsnittet.
Ja.
Ja, men det här är, ja, det är intressant. Jag förstår att du gillar det.
Ja. Ja, men det är, ja, men vad kan man säga? Diskbänksrealism, reality-tv liksom. Så nära får ingen gå, som Kent sjöng. Bara om anal 16 sjöng om.
Kan vara.
Ja.
Vi har inte en annan analyserat djupare än så.
Ja, Kent fanmanget.
Ja, men precis. Hur är det med dig då?
Ja, men det är bra. Jag ska inte klaga. Jag är superpeppad på att kicka igång det här. Jag har inget skojigt att berätta eller någonting. Inga barn som SOS har tagit än. Men det är bara en tidsfråga. Jag tycker att vi ska väl kicka igång det här avsnittet. Det är som sagt mot avsnittet. Movie of the year. Och sen kommer vi, kommer prata lite först om tv och sånt också. Som vi har sett. Men innan måste vi göra en shoutout. Oh. Alltså alla de här patreonerna.
Vi måste tacka.
Vi måste tacka. Alltså det är ju ner på 4. Man blir alldeles svettig. Ner på huk. Suga. Nej. Du får ju skratta också så du hörs. Nej, Niklas.
Nu skrattar jag tyst när det är sådana här olämpliga.
Ja. Men vi har fått 4 stycken nya.
Det är så pass.
Det är så pass. Vi börjar med 3+-nivåerna. För det är fler nivåer som har klirrat in. Nu tar du en sipp. Är det spriten?
Mm. Ja, kör på.
Ja. Vi ska tacka Fia. 3+-nivå. Mycket bra. Är det särskilt du vill säga?
Min fru.
Du behöver inte säga det.
Nej, det behöver man inte säga. Men jag såg däremot, Tommy, att din familj har ju gått in på den här gratisnivån. De betalar ingenting.
Jag skickade till min morsa, nu får du fan ta och göra mig stolt. Och sa, jag är medlem. Och så svarade någonting i stil. Men du, det är ju den här gratis grejen. Det betyder att du bara prenumererar att du inte får skit. Hon sa, ja, precis, jag spar. Sen var det slut.
Ja, det är hårt.
Ja, så hon visste vad det var, vad hon gav sig in på. Hon visste vad hon inte skulle betala. Hon tänker väl, spara till arvet. Spart.
Ja.
Sen har vi en till patron, Mats Sörhus. Tack.
Mm. Tack, Mats.
Är det en pojkvän till dig, eller?
Det är ingen jag känner.
Nej. Det vore kul, hela din släkt här inne. Punger. Och sen har vi Andreas Ek. Mm. Otroligt.
Tackar.
Också en 3+-nivå. Fan vad... Alltså det här, jag vill bara omfamna dem. Men sen har vi...
Ja.
Jack. På 6 getingarnivå. Hyseniskt.
What?
Det här kom in alldeles nyss. Du vet inte ens om det här.
Nej.
Det här är ju... Hör bara namnet. Jack. Jack. What? The Crack. Är det Jack Bauer som har skickat in från så här, CTU eller någonting? CTU-kassan.
24.
Ja, precis. Nej, otroligt. Jag vet inte, det är en applåd. Golfapplåd. Det hörs inte när du applåderar fortfarande, Niklas.
Vad fick man för det då?
Ja, nu kommer det här. På den här 6 getingar-nivån, då var det väl som vanligt att på Villeneuve-nivån att du får väl en film som vi ska prata om, eller tema. Ja, vad säger man? Krämen på moset? Nej, nu tappar jag helt.
Grädden på moset.
Krämen på moset. Nu måste vi göra en livesättning här. Där vi ska prata av oss om något.
Och Jack sitter och lyssnar.
Det känns ju som en porrshow eller någonting som man kanske ska... Alltså, det är ju någon som ska betala för att du och jag ska liksom underhålla den här rika mannen.
Ja. Ja, men det är väl det Jack vill ha,
ja.
Misstänker.
Precis.
Gud vad kul.
Ja. Men, och resten har vi tackat. Men fan, vi tackar så ödmjukt faktiskt alla Patreon. Det är liksom, det är för mycket. För
bara... Hur lång tid kommer det ta innan du blir girig och vill börja låsa in så här bra poddmaterial bakom betalväggar?
Jag tänkte att vi gör det till och med nu. Att vi bryter här och sen säger vi att resten finns i ett season pass eller någonting.
Ja, podd as a service.
Ja, precis.
Det vi håller på med.
Sen kan man låsa upp så här cosmetic. Vi kan ha på oss roliga hattar under live-inspelningen om vi tar lite extra.
Ja. Det är så det funkar.
Ja. Men otroligt härligt. Vi tackar jättemycket för det här. Det är liksom, ja, det hjälper mycket. Det är,
ja.
Jag tycker att du ska köpa en ny mic till exempel.
Du tycker det?
Ja, men du låter för jävlig. Jag har fått mycket klagomål. Precis som jag köpte en ny tangentbord som du har gnällt på så länge.
Du har gjort det?
Ja, det har jag. För din skull. Ja.
Ja, snyggt.
Anpassa mig.
Ja.
Slickat läderstövlarna. Hörru, i början av år 2023 så hade vi en utmaning. Vi skulle bryta ner varandras fördomar var det väl ändå. Du hade väl, eller har fortfarande säkert, otroligt mycket fördomar om anime. Så jag bad dig att titta på Monster. Som finns på Netflix. Runt 70 avsnitt. Och jag har haft en hel del fördomar emot film noir. Så du gjorde en lista till mig på 10 filmer, noir-filmer, som jag inte har sett.
Några har du sett?
Ja, nej, men som jag inte hade sett när du...
Ja. Du försvarar dig nu här.
Nej. Jag har sett i stort sett allt ihop. För nu går vi väl in på vad som kanske har... Har vi gått i mål med det här? Ja eller nej?
Jag har inte gått i mål med min utmaning.
Ja.
Vi börjar med Monster.
Ja.
Jag rapporterade ju in till dig i somras, tror jag det var, att jag hade börjat kolla och att det var så här, det var bra styrfart med detta. 20 episoder hade jag sett av totalt 70.
Ja.
Men sen blev det inga fler.
Sen du bara la ner eller?
Jag la ner allting.
För att...
Ja, men så här. Jag tycker att serien börjar starkt med den här kirurgen som måste ta ett så här, fruktansvärt beslut på det här sjukhuset. Ett så här, moraliskt beslut.
Mm.
Det känns väldigt så här... Det känns inte så här, som en typisk, om man säger, anime-serie. Eller som en så här, fördomsfulla anime-skeptiker som jag skulle tro att en anime-serie ser ut. Och sådär. Men sen det är ett problem att den är så jävla lång. Alltså det, att det är 70 avsnitt. Och jag känner redan typ efter 5 avsnitt att jag börjar tappa intresset för detta. Särskilt när han då, den här protagonisten,
Tenma,
han ska ju ut på någon ja, det blir som en roadtrip med den här med en unge som han ska typ så här.
Jag tror att det du skulle gilla, för de åker runt i Europa. Du brukar alltid liksom så här, när du tittar på dina Mission Impossible filmer så brukar jag alltid säga det är 3+, men gud vad de reser. De reser runt. Ja, precis. Du brukar, jag tänkte så här, det här kommer han gilla då med det här.
Jag tror inte de kom utanför Tyskland ens.
Nej, men
i det här, men
de åker till Holland och Prag.
Ja, nej, men tyvärr. Nej. Alltså. Det är ett, sen att det är anime, det är ju ett hinder.
Det tar emot.
Direkt. Det tar verkligen emot.
Ja.
Det finns ju liksom, jag har ju sett animefilmer som vi säkert kommer prata om vid något tillfälle som är 5+, men det här...
Vänta, vi kommer prata om animefilmer vid något tillfälle.
Jo, men vi kommer ju gå in på... 80-talet sen i kommande avsnitt.
Jaha, okej. Okay,
jag tänker ännu längre fram här. Men du sa ju i något avsnitt som jag inte var med att det finns en så här dipp i Monster typ halvvägs in.
Det kanske jag sagt. Jag säger väldigt mycket saker. Ja.
Men jag kände att den här dippen, den kom ganska snabbt. det fanns inga karaktärer att bry sig om direkt. Förutom en karaktär var ju 5+, och det var den här hans... svartsjuka ex.
Ja. Känner igen det, eller?
Jag känner igen det. Nej, men det är så här... Det finns en 5 plus scen som jag tror är på julafton när hon ska bli inbjuden till typ sin vaktmästares julfirande. Kommer du ihåg det, den scenen?
Nej, alltså senaste gången jag såg den här serien var typ när den kom ut 2006-2007 någonstans. Här. Sen har jag inte sett den sen dess.
Nej, okej. Okay. Ja, men då är det kanske inte så lätt att komma ihåg. Mm. Men, ja, och så tror hon att det ska bli någon romans där och så har den här vaktmästaren bjudit in sitt ex eller någonting och så är det någon missförstånd och så står hon utanför och gråter och så ser man att hon så här typ ska börja spruta eld eller någonting. Men sen så, ja, sen är inte hon med på typ 5 avsnitt. Och då känner jag så här, det finns ett stort problem här med att det är så utspritt och långt. Jag skulle gärna se att någon tar sig an det här och tajtar till det väsentligt.
Ja,
David Fincher var väl intresserad.
Precis, det gick ju rykten om att Tom Cruise skulle vara med och spela han Tenant. Skulle bli whitewashed. Men intressant. Vi har ju vår kära vän Dennis från Gotipodden som sitter och tar sig igenom serien just nu. Så det ska bli intressant att höra vad han tycker. Hur känner du med Urusawa, alltså skaparen då? Han har ju släppt en annan serie nu på Netflix som heter Pluto, som är 6 avsnitt. Som är lite mer sci-fi. Då är det en timme var avsnitt, så det är 6 timmar typ.
Det skulle ju definitivt kunna vara något istället.
Ja, men se den då!
Utmaning för 2024.
Ja, precis. Skriker jag.
Ja, hur gick det med noir-filmerna då?
Hörru, det gick kanon, måste jag säga. Tills du började skicka en massa med filmer till mig som inte går att få tag någonstans. Och då känner jag, tänker inte göra det här skitjobbet. Och la ner det då, när det var 3 filmer kvar. Så jag såg alla filmer som jag kom åt. Och det var 3 filmer som jag inte kunde få tag på. Utan då var vi tvungna att gå och hacka runt på internet. Men det kände jag, det får du göra i sådana fall då. Jag vill ha det här på ett silverbräde i alla fall. Så jag hann inte se The Killers, The Big Sleep och Out of the Past. Och de jag hann se var väl The Maltese Falcon, Double Immunity, Sunset Boulevard, The Big Heat, The Night of the Hunter, The Killing och Touch of Evil. Jag måste nog men jag har ju fortfarande fördomar åt den här genren, kommer jag fram till. Jag har tänkt väldigt mycket noiren, det var någon som jag har hängt på lite såhär noir-trådar och sånt liksom, för att sätta mig in i den här genren också. Någon beskrev det så vad som är så bra med noir som jag ändå kan hålla med i, är väl att det är väl, det finns ingen gott eller ont i noir-filmen, utan det är liksom the daily struggle. Alla vill liksom så här fram på något sätt liksom, och är väldigt så här giriga på sitt sätt. Det jag tycker är väl sänker noir-filmerna, som jag alltid haft fördomar om liksom, som jag fick också nästan som ett facit nu här, är väl ofta så att det är väl en Denzel in distress, att du har den här hysteriska kvinnan och så har du den här
Femme fatale.
Ja, precis. Och sen har du väl oftast är det väl så här, om det inte är försäkringsbedrägeri så är det något gamble, en stöt liksom som ska liksom slå sig igenom. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt låga stakes hela tiden. Och det kan ju vara bra det också. Men det är väl det som egentligen är en röd tråd egentligen, alla de här. Den som jag gillar bäst och som liksom stack ut ifrån de här, det var Sunset Boulevard. Den var ju nästan 5 plus för mig. Och jag tror den hade väl väldigt mycket med att det var det här alltså man ser ju nu, jag som har Mulholland Drive som en av mina favoritfilmer, så är ju väldigt mycket sån här blinkningar till Sunset Boulevard här. Den här hysteriska kvinnan då som har förlorat hela sin liksom Hollywood-karriär och är så desperat att liksom göra ett komma tillbaka till rampljuset. Och jag gillar det när det är alltså den genren när det utspelar sig i Hollywood, som är en känga mot Hollywood och filmstjärnor och allting runt omkring det. Vi såg väl den här filmen Babylon för inte så jättelänge sedan, som jag tycker också är så helt jävla otrolig faktiskt. Som tar liksom Hollywoods up and downsides. Så Sunset Boulevard tyckte jag var jättebra. Resten var väl helt okej faktiskt. Men det är så här, 3 plus bra. Det är ingenting som var dåligt, uselt, tyckte jag. Utan det var ju i sådana fall Stanley Kubricks The Killing som jag var väldigt ointresserad av faktiskt. Har du sett den?
Nej, nej, men jag kan tänka mig att det bleknar jämfört med hans övriga filmer.
Ja, men det var kul i alla fall att ta sig igenom de här. Det är någonting, nu har jag liksom...
Du behöver inte se fler några filmer. Nu har du ju nej, sett det som du behöver se, känns
det. Ja, men precis. Men det är någonting med just namnet film noir. Och särskilt nu när de börjar, eller när de heter sådär new noir. Då är det också så att det kräks lite i...
ja, just det. Ja.
Typ så här Ryan Johnsons Brick är väl typ såhär, en typ av sån.
Exakt.
Ja.
Ja.
Kul.
Hur ska vi toppa det här?
Hur ska vi toppa det här? Du var rolig när jag pratade med dig privat, så du var ju väldigt grinig över det här 2023-utmaningen. Vi måste komma på något bättre. Det måste inte vara så tungt liksom. Det som egentligen handlar om är ju att du och jag måste få tummen ur röven och göra någonting. Men vi sa ju innan vi spelade in nu att vi tar det lite på uppstuds. Vi försöker, alltså en utmaning ska ju ändå vara att vi ska ju bräcka lite fördomar som vi har, tänker jag, om något. Eller kanske något som man vill gå lite på djupet på, kanske. Jag vet inte. Det behöver inte vara någonting man har fördomar mot egentligen. Men du hade en idé. Jag har också en idé. Du har två idéer till och med.
Jag har en backup-idé om den första jag skulle flyga.
Ja, jag vill höra alla.
Jag börjar misstänka att här kommer inte falla i god jord hos dig.
Okej, jag ska vara riktigt jävla grinig alltså, med andra ord.
Det behöver det inte vara, men det är ju inte liksom, det har inte med så här fördomar att göra, utan det är mer återbesöka en gammal...
Är det Ridley Scott?
Nej. Men
ta,
absolut.
Jag har tänkt på det lite. Ta sig igenom alla Ridley Scott-filmer. Alltså alla Ridley Scott-filmer ska vi ha sett då. Vi behöver inte se om de vi har sett. Men allting ska vara liksom...
Fritt alltså. Det är...
Och sen ska vi liksom ranka dem och komma fram till, är det här en okej regissör eller inte?
Vi drar ett snittbetyg.
Precis. Kommer han undan med det här?
Kommer han undan? Ja. Och så leder det upp till Gladiator 2 som kommer i
precis.
November.
Spielberg är exakt, det skulle man också vilja göra. Men nu avbröt jag dig. Men det är en grej som jag kom på alldeles nyss. Gud vad smart jag är.
Jag gillar förslaget jättemycket. Ja. Men okej, okay. Det jag tänkte. Jag blev sugen på det och började kika runt idag. Jag blev sugen på att se de tre första säsongerna av Arkiv X.
Ah!
Och se hur väl det håller. Och jag har ju inte sett allt. Jag har bara sett spridda avsnitt från första säsongen. Jag hoppade på säsong 2. Det är ju något som jag kan tänka mig att många yngre lyssnare hos oss kanske inte har sett. Som inte var med på den tiden det begav sig.
Du tänker att vi ska involvera dem i...
Ja, folk får gärna liksom vara med. Man kan ju ha så här typ nedslag efter varje säsong och prata igenom vad man har sett. Men det är ju verkligen, det är ju tacksam serie, för det är ju så här Monster of the Week väldigt ofta. Och så har de den här övergripande storyn om utomjordingar och så vidare. Det här är väldigt lättillgängligt också. Allt finns ju på Disney+. Min första tanke var att se de 6 första säsongerna, men det blir alldeles för mycket.
Men är det inte typ 20 avsnitt per säsong eller någonting? Och allt är väl timme?
Alltså, precis. De 3 första säsongerna, det blir totalt typ 70 episoder. Lika många som Monster.
Hur tänker du nu att man ska göra avstamp i en säsong i taget per typ nästan kvartal eller någonting? Och så...
Jag tänkte lite det, så att man ändå håller upp
tempot
och inte liksom har allt kvar i november och december och måste se i kapp allting.
Undrar om det här är något jag kan få med min fru på egentligen, när jag tänker efter.
Har hon sett?
Jag vet
hon har
inte
sett det. Jag vet kanske.
Nej, jag vet inte. Jag får kolla det.
Det som är utmaningen här, om vi, liksom, vi ska utmana oss också, det är att jag tror att första säsongen är inte så här toppen... Bra.
Nej.
För jag har kollat igenom lite så här liksom hemsidor som rankar Arkiv X-säsongerna, och säsong 1 hamnar någonstans i mitten av totalt 11 säsonger. Och det är faktiskt väldigt många som tycker att säsong 6 är den bästa, för det är då serien verkligen tar ut svängarna. Men det får väl bli något för senare år i så fall, för det blir för mycket att se.
Arkiv X-podden.
Arkiv X-podden, vi sadlar om. Ja. Men kom du ihåg att, den här, att Arkiv X kom tillbaks för ett par år sedan? Jag hade totalt glömt bort det.
Med Mulder
och Scully igen som en så här... Ja, men typ som att
det reunion en, nästan.
Ja, men en reunion, precis, två säsonger. Som jag tror jag såg men totalt har glömt bort, för det var väl inte jättebra, tyvärr.
Alltså det känns igen att det kom tillbaka, men jag har inte gjort någon uppföljning på det eller någonting. Det känns, det känns som den försvann lika snabbt. Men det stämmer säkert. Hette den Arkiv X också? Eller fick den något annat namn?
Jag tror den hette 2018
höll på till se här nu. Har du ett tyst tangent på ordet?
Ja, det är imponerande.
Ja, det är imponerande.
Det är Patreon-pengarna.
Men jag är intrigued ändå, måste jag säga. Den här är nog bättre egentligen än vad den jag hade i skallen.
Får höra då.
Får höra redan nu. Tråkigt. Jag tänkte att något som du och jag var uppvuxna med under tidigt 2000-tal var en skräckgenre som vi inte alls har gjort ett återbesök på väldigt, väldigt länge. Och jag tänkte att det är lätt att gräva fram 6 filmer som inte vi har sett. Men jag tänkte, J-horror-genren är ju någonting som du och jag... Jag tror vi hyllar den fortfarande. Alltså den gamla tidigt 2000-tal liksom, så här med Ringo och Miki Takeshis One Missed Call och liknande. Sen har jag tappat den genren rätt så rejält. Jag tror den har tappat sig själv också. Men jag gick in på Letterboxd lite snabbt och så kan man bara söka på lista Best J-Horror Movies eller någonting. Och det var en hel del som jag inte visste vad det var för någonting. Bland annat, den vet jag förstås vad det är, men jag har inte sett det. Men Tetsu är ju en sån film till exempel. Som jag hade velat säga. Men jag tänker att ett till exempel förslag är att du plockar fram 5 J-horrorfilmer och jag plockar fram 5 J-horrorfilmer. Nackdelen här är att de är ju stökiga att få tag på. Det är ingenting som ligger på Disney Plus, tror jag.
Nej. Och känslan är väl att man har sett de bästa, alltså typ Dark Water och Ringu.
Ja, säg inte det du. Alltså jag tänkte se även om det har kommit några J-horror-filmer alltså senaste decenniet. Hur bra koll har du på liksom 2020-decenniets J-horror-filmer till exempel?
Ingen koll alls. Det kändes som att det var något som försvann lite, men det har kanske funnits kvar hela tiden.
Ja, men skräckfilmer gör de väl. Men jag känner att det är väl... Alltså Japan och alltså populärkulturen i Japan exploderar som mest i alla fall måste ha gjort det runt mitten, alltså tidigt 2000-tal, tänker jag, 2005-2008 liksom när Morning Musume-gruppen spelades. Vi hade Takeshi Kitano var ju på topp och sen J-horror-genren också.
Just det.
Ja.
Ja. Jag är nog mer sugen på Arkiv X än jag ska.
Ja, men bra. Du är ärlig. Men
man kan göra ett... runt Halloween kanske man kan göra något med J-horror.
Ja, absolut. Något, men vad var din backup nu?
Om du inte skulle vilja se Arkiv X och tycker att det var gammal skåpmat så finns det ju en ny tv-serie som heter Evil.
Okej.
Okay. Som har beskrivits som typ en Arkiv X i modern tappning, för det är väl typ en polis och en präst tror jag det är, som också undersöker liksom övernaturliga händelser, och en är en så här skeptiker och en är troende, typ precis som Mulder och Scully. 3 säsonger har det kommit och ska bli så här bättre och bättre för varje säsong. Den är jag sugen på, men ja, som sagt, jag är mer sugen på Arkiv X att gå tillbaka till. Eftersom den, vi ser ju så mycket som har blivit influerat av Arkiv X. Jag vet inte, det fanns ju liksom, ja men i Remedys spel till exempel, går det igenom där väldigt mycket. Men och, så du... tror jag att, och så tror jag att det är väldigt mycket så här roliga skådespelare som dyker upp i Arkiv X i så här små roller, typ innan de är kända. Jag vet att typ så här Bryan Cranston är ju med i något avsnitt, till exempel.
Lance Henriksen lär ju vara med också. Utan att
ja, veta. Men precis. Någon sån här Millennium crossover.
Millennium crossover lär det inte vara. Men,
nej, det kanske inte är, men nej. Han
lever, jag bara chansar nu. Men vi kör Arkiv X. Jag tyckte det var bra förslag faktiskt. För jag tror det roliga här är att unga lyssnare, vad fan vet jag om det egentligen, om vi har det.
Nej, jag vet.
Men så här, även om vi har
Godtepodden, har de sett det här?
Godtepodden?
Ja, de har nog inte sett det här.
De har nog inte ens sett sitt skosnöre, tror jag, knytas. Så nu skrattar du igen fast du gör det tyst. Jag blir så jävla irriterad, för det är bara jag som får skit för det där. Det jag tänkte är väl att vi har... Ja, men precis. Vi har unga lyssnare och äldre lyssnare som kanske har sett det och inte sett det. Men att det kanske blir en rolig... Jag tror ingen som plockar upp serien bara så där, för nu ska vi titta på det. Utan jag tror... precis som du och jag, att man ser av nostalgiska skäl, ser om det håller... Och vissa ser väl typ så ser vad de här gamla relikerna har tittat på av ren nyfikenhet. Precis som jag gjorde med Film Noiren nu alldeles nyss. Och jag tror att man kan få igång ett bra surr i Discord-kanalen också. Så kan vi skapa bara en kanal som heter Utmaning 2024 Arkiv X. Och så får vi bara ta en deadline då på varje säsong.
Exakt, så har man en liten morot liksom.
Ja, men spontant så känner man väl att fram till maj ska man väl se första säsongen. Och sen har man ju ett sommarlov eller semester. Då ska man nog kunna trycka den andra säsongen. Och så har man höst, vintern till tredje säsongen. Om man nu vill dela upp det så. Men då kan man nog ta den rätt så schysst takt. Hur många avsnitt är det? 60 avsnitt eller?
70 typ.
70! Du kan ju inte ens se ett avsnitt i veckan. Du måste ha en otrolig...
Precis, det är det som jag är lite... Och tänkte, jag ville se 6 säsonger först. Det fick jag ju direkt känna, det här går inte.
Fanns det någon anledning till varför det var 3 säsonger du ville titta på?
Alla goda ting i 3. Alltså jag kollade på lite vilka episoder som kom i...
När kommer Tooms? Säsongerna.
Tooms kommer i första säsongen, tror jag.
Nej!
Jo.
Va?
Och... Men sen kommer ju de här typ såhär, när de är på det här norska skeppet.
Båten, ja. Uff.
Det tror jag är säsong 2, alternativ 3. Alltså det är mycket bra episoder där.
Mm.
Och den när han, Giovanni Ribisi, spelar det här snubben som kan framkalla blixtrar. Han blir arg när folk tar hans arkadmaskin.
Ja.
Det är säsong 3.
Ja.
Och det vill man ju se.
Du vet att en av våra närmaste vänner gjorde det här projektet för inte så jättelänge sedan och... drog igenom det och sa
som att det håller.
Nej, eller, som att
det håller inte.
Nej, det håller inte.
Men vi säger så.
Nej, vi står på oss. 3 säsonger. Det måste vi kunna ta ju.
Ja, ett avsnitt i veckan är inte så farligt.
Nej.
Det är bara.
Ja, det blir mer i snitt, men ja.
Vi kör på det. Vi får väl justera.
Vi kommer få utskällning av Shiny-podden-medlemmarna säkert. Kul! Men då var det överstökat. TV-serier. Ska vi kort, jättekort. Alltså, vad tycker du om TV-serieåret? Bara lite snabbt. Det var ju en Emmy-gala just nu. Och Golden Globe har ju varit i farten. Jag tycker att det är bara vi solklara vinnare i förhand, och det är fortfarande lika kul att Better Call Saul går ju tomhänta därifrån. Och det är absolut ingen dålig serie, men det har blivit så här, det gör ju fansen förbannade, har jag märkt, vilket jag tycker är väldigt kul.
Lite skadeglädje blir det ju, för att de var så självsäkra. De delade väl upp sin sista säsong för att de skulle kunna maximera antalet typ nomineringar och
priser. Det tror jag absolut inte.
Tror du inte?
Nej,
jag tror det var du som sa det. Det
har jag säkert sagt, men om du lyssnar på mig så är du psykopat. Ju. Det är fan dummaste man kan.
Ja, men det är lite kul.
Ja.
Men, Jag ska bara nämna några.
Ja, men absolut, för jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det här tv-serieåret har varit inte så jätteintressant när det kommer till nya serier faktiskt. Det har kommit jättebra, kanonbra nya serier, men ingenting som jag har liksom blivit golvad av. Sen är det mycket som jag inte har sett. Jag tittar mer på film nu än på tv-serier. Jag tappar det rätt så hårt. Jag försöker titta igenom den här For All My Kind nu till exempel. Och det är ingen dålig serie, men jag känner att den är ingen driv heller. Liksom. Många tv-serier har, tycker jag, faller av samma sak nästan. Att det har en otroligt bra intro. Den peggar upp till någonting. Och sen är det bara liksom jätteonödig och lång karaktärsutvecklingar. Typ slutet av säsong 1-2 av alla serier nästan känns som. Är ni på någonting här?
Ja, men jag försöker vara väldigt försiktig innan jag hoppar på nya tv-serier. Förutom Love is Blind Sverige. Men där har ju du vouchat för att det är en bra grej. Men det hade bara kommit 4 avsnitt, såg jag.
Ja, de strösslar ut
dem lite. De portionerar ut det. Det är smart. Mm. Det är smart, tror jag. Hur som helst. Ja, men jag tror att du har lite rätt i det. Jag säger några bara lite snabbt som jag ändå tycker är värt att lyfta. Jag tycker ändå att The Last of Us är värd att prata om lite grann, för att den... Det var så otroligt snack om den, sån otrolig hype i mars, april, när den kom. Och det kändes som att äntligen så behöver man inte skämmas mer för så här tv-spelsadaptioner.
Så här säger du, så fort det kommer ut någon tv-spelsadaption så säger du samma sak hela tiden. Du sa som Dungeons and Dragons, du sa som allting.
Mario-filmen.
Ja, men vad fan, har de inte gjort någon film om något jävla, hur det var utvecklare eller någonting sånt där. Det här känns något som du säger hela tiden liksom. Äntligen kan man...
Äntligen
superbeskämmas. De tar mycket risker.
Ja, serien var ju som bäst när de gjorde det. Ja. I Last of Us, och gick ifrån... Alltså det finns ju något problematiskt med den här typ, jag vet inte, tv-spelsdramaturgin eller hur man nu säger, att de ska också ut på någon form av så här roadtrip, Joel och Ellie, och att det är inte så mycket mer karaktärer än de två att bry sig om, känns det som. Mest hyllade avsnittet är ju det när de är med de här två gay-snubbarna, till exempel. Men så det tyckte jag var värt att lyfta, och sen tyckte jag ändå att det var två HBO-serier som gick i mål på väldigt värdiga sätt, och det var ju dels Barry, som vi har pratat om, alltså Bill Haders yrkesmördarkomedi, och Succession.
Ja, yeah. Jag håller med.
Såklart.
Det känns som jag bara kommer hålla med dig. Men ja, absolut, jag håller med.
Sen kan jag ju säga att jag såg The Bear, säsong 2.
Ja.
Och den var helt fenomenal. Bättre än första säsongen.
Eller hur? Julavsnittet är ju...
Det var så det var i Småland när jag åkte hem till
Nej, men det är så kul
att... Jag såg det också här vid julen, så att det var ju väldigt passande.
Nej, men det är kul också, Jamie Lee Curtis. Folk tyckte väl att hennes Oscar för Everything Everywhere Else at Once var väl lite så här för trogen tjänst. Men här tycker jag väl att den... Nu visar hon verkligen vad hon gick för som den här hysteriska morsan. Det var ett kanonavsnitt faktiskt. Jag tror det var bästa avsnittet någonsin i år då, 2023.
Och även sista avsnittet på säsongen.
Ja.
Alltså det var ju mer en så här feel good säsong jämfört med första, men det känns som att de vaggar in en i någon sån här lugn känsla, att nu är det mer mys feeling. Och sen när de här knäckande episoderna kommer, då slår de mycket hårdare på något sätt.
Men du gillar The Bear, för våra vänner, Gotepodden, pissar ju på den.
Ja, va?
Ja.
Vem gör det, så du? Vem? Anton?
Och Emil.
Och Emil.
Ja. Snart får de med sig Dennis också.
Ja, det är... fruktansvärt.
Ta tillbaka sina Patreon-pengar.
Och sen kan vi väl nämna Beef också.
Ja, det var den jag tänkte också. Limited Series är ju... Alltså, det är nästan de här jag föredrar. Miniserierna som släpps... Beef var ju verkligen för mig årets höjdpunkt. Netflix-serie med Steven Yeun och Ali Wong som det här hysteriska, jag tänkte säga paret är de inte, men de är väl ärkefiender i det här. Jag tycker det var en svinbra serie. Rolig, spännande och ja. Vi får se, det har pratats om en uppföljare, att det ska, eller uppföljare, men en säsong två, bara att den är fristående, eller vad säger man, att det är en som antologiserie.
Exakt.
Det håller jag med, och Beef nämnde du. Sen har inte jag så mycket mer egentligen vad jag kan komma på. Nej, du skakar på huvudet också.
Nej, jag har inget mer.
Nej, det var, nej, men precis. Det var mycket reality-tv man tittar på, men det får spara till någon annan podd.
Ja.
Ja. Ska vi, hörru, ska vi hoppa på filmerna istället då? Skit i tv. Jag måste... Filmåret 2024. Snabbt. Toppen eller jag... floppen?
Jaha, 2024. 2023,
menar, förlåt. Ja.
Det var svinbra. Det är verkligen så här, det är svårt att utnämna en etta för mig, för att det skulle kunna vara typ 3-4 filmer.
Absolut. Faktiskt.
Och sen är det ju, som vi kanske kommer in på, det är säkert 10 filmer som jag hade velat se också, som jag inte har hunnit se ännu, eller som inte går att se. Så att det finns ju mer att ta av här.
Nej, men det var verkligen sån här vad säger man, dunder, alltså vad säger man, dunderfilmer genom hela året, och väldigt så här härliga indiefilmer. Jag tror jag aldrig gått så mycket på bio sen, alltså sen jag fick barn som nu, och det var väldigt så här härliga visningar. Vi var ju med om den här mimen också, Barbenheimer, som var väldigt rolig. De här två giganterna skulle liksom slåss om toppplatsen, och det vart väl liksom i stort sett, kan man väl säga, egentligen jämnt skägg. Både Barbie och Oppenheimer vart ju så här dundersuccéer på bio, vilket är väldigt kul faktiskt.
Ja, det var ju de två och Mario-filmen som är de tre filmer som har varit mest framgångsrika. Såg jag.
Sen såg jag... alltså jag gillar allt med den här Barbenheimer. Men sen när den svenska filmvågen försökte haka på det här, har du följt det här eller?
Nej.
Sveriges så här, filminstitut, eller det här kan jag väldigt, väldigt vakna, har ju fått mycket skit och gått dåligt för... alltså svensk film senaste året, och man har gjort lite utbytningar där, allting sådär. Men nu har ju han vad heter han, knasiga manusförfattaren hela tiden som skriver för Melodifestivalen och har alla de här,
Edward af Sillén,
precis, har ju släppt den här rallyfilmen, sista rallyracet eller vad den hette.
Ett sista race.
Den går ju upp samtidigt som en annan svensk film, som jag inte kommer ihåg vilken det var nu, bara för det. Men då har de, och båda har gjort någon slags dundersuccé, de gick upp nu under julen ju. Så det är såklart att de spelar in bra, trots dålig kritik. Men då har de liksom så här, är det här Sveriges Barbenheimer, har de försökt ge för. Då skrev de någonting så här, vad de kallar det för, så här... Raisenheimer eller någonting sådär. Det var så jävla långsökt, som någon stolt.
Skämmigt.
Ja, just det, Hammarskjöld-filmen var det. Dag Hammarskjöld-filmen.
Just det. Ja, men ja. Då fattar jag jämförelsen lite mer.
Ja, men herregud.
En seriös biopic mot en...
Då dog filmåret 2023 för mig.
Ja, det var nästan slut då, så var det tur.
Ja.
Men hur ska vi lägga upp det här nu? Vi ska ju dra en topp 10 var. Ha lite tempo här nu, känns det som.
Okej, förlåt.
Ska man bryta in när jag bestämmer? Ska man bryta in om man har den på typ plats 6-10? Om vi har något som överlappar där, så att man bara säger... Eller ska vi bara köra på?
Ja, det kan vi göra. Vi tar varannan.
Vi tar varannan.
Du börjar med spelen först, så jag börjar med filmerna nu. Bra, men plats nummer 10 var en Netflix-film som, nu kommer de här julrimmen igen. Men det är Sam Esmail, Leave the World Behind. Vi pratade om den för något avsnitt sen. Jag tyckte den var jättebra, jag tycker den har växt till mig lite på mig faktiskt, den här postapokalyptiska filmen med Sandra Bullock bland annat. Jättehärlig.
Julia Roberts.
Julia Roberts, förlåt.
Men jag förstår vad du menar. Ja, men den var bra. Den, tydligen så finns det ju massa så här Mr. Robot Easter eggs i den här filmen.
Var inte du som sa att vi skulle rappa på en massa, så började du prata om så här, Mr. Komma Robot något Easter eggs.
Inspel när jag har något att säga. Ja, men man ser typ det här Evil Corp-grejen ser man typ lite här och där. Det är väl kul. Min tia. En julfilm kan man väl säga. En melankolisk julfilm med favoritlosen Paul Giamatti, alltså då The Holdovers. Som ja, jag behöver inte säga vad den handlar om, men den kändes rätt klockren när jag såg den. Och att den, det är ju Alexander Payne som gjort den fantastiska Sideways där också. Det känns som att det är Paul Giamattis karaktär från den som har liksom blivit 20 år äldre, liksom lätt alkoholiserad och bitter.
Och fått såhär geckoödla ögon.
Ja, men precis. Så, såhär dålig odör tror jag väl han har i den här filmen. Han är någon lärare på en skola och så kommer han närmare eleverna och det blir kanske en feel good i slutändan. Men jag tyckte den var supermysig.
Mm. Ja, den hamnade så lågt. Jag tror den skulle högre upp för dig.
Ja, spännande. Nej, men... Ja.
På plats nummer 9 för mig, rätt så otippat, jag trodde det skulle vara urusel innan jag såg det, men chi fick jag. Det är en biopic och det är BlackBerry, Matt Johnsons film om BlackBerry-telefonen. Jag tror det här skulle bli någon slags flamsigt, det var ju lite eftersom vi hade bland annat Jay Baruchel med, som inte jag är så här super förtjust över. Men Glenn... Oh, nu glömmer jag bort vad den heter. Howerton heter han väl. Från Always Sunny in Philadelphia räddade ju hela filmen. Alla var ju jättebra, men han stal ju verkligen showen som den här giriga vad ska man säga, riskkapitalisten liksom, som satsar allt för liksom BlackBerry ska lyckas. Vilket de gör också, så man får följa med hela den här karusellen från när de gick från topp till när de försvann egentligen, när Apple liksom köpte ut dem, eller vad ska jag säga.
Ja, iPhone var framtiden.
Ja, helt precis. Jag tycker den är skitbra. Jag gillar den jättemycket.
Mm. Då är det min nia och det är May December.
Mm.
Är det Todd Haynes heter
Todd
han?
Todd Haynes heter han, ja.
Som är, ja men det är ett, så här, ett drama med mycket meta-aspekter där Natalie Portmans karaktär, hon spelar en skådespelerska som gör research inför en roll och det innebär att hon då träffar det här paret som där Julian Moore spelar frun och det är ju väldigt komplicerat i och med att hon hade en romans då med en student när hon var typ det var inte helt lagligt om man säger så. Och man får då se hur det här har påverkat det här paret och hur mycket att det är så otroligt mycket med det här i med att hon att det, man känner att det saker börjar upprepas på något sätt. Som har hänt tidigare. Jag tycker det var ett väldigt intressant upplägg. Och ett väldigt minnesvärt slut också.
Ja, slutet är ju 5+. Det är nästan årets filmslut, tycker jag nästan.
Mm.
Ja, det är svinbra. Sen, jag vet inte, sen är det så intetsägande igen. För mig var det. Den är ju inte dålig, absolut inte. Den... försvann där precis på plats 13 för mig, tror jag satte den. Ja.
Yes.
Grymt. Plats nummer 8, en film jag såg nyligen. Äntligen fick jag se den på Apple TV. Det är Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese epos på 3,5 timme om... Osage, nu uttalar jag jättefel kanske. Osage här folket...
Ja, jag vet faktiskt inte heller hur Osage...
Native Americans, hur de blir liksom utnyttjade av de här vita männen då, där man gifte sig in i familjen för att liksom komma åt deras liksom tillgångar. Svin snygg film, en av de snyggaste i år faktiskt. Kunde kortas ner tycker jag faktiskt, särskilt sista timmen där det blir något mer så här, onödigt rättegångsdrama där man ska bara upprepa av det som har hänt. Men den har otroliga scener, det är en begravningsscen som jag typ aldrig kommer glömma tror jag, som var jättefin, väldigt så här, respektfull film för det här folket tycker jag faktiskt han har lyckats med, utan att liksom det ska bli så himla klappa på sin egen axel och säga att man har gjort ett bra jobb liksom. Utan jag tycker visar otrolig respekt för att man lyfter det här. Nu är det baserat på en bok också, men nej, jag tycker en jätteintressant film. Jag skulle vilja läsa boken också. Jag tror Leonardo DiCaprio för mig i alla fall är en av hans bästa roller faktiskt. Här känns som han liksom kommer loss liksom. Han spelar helt annat än man brukar, lite så här Gilbert Grape dum faktiskt. Mm.
Och väldigt osympatisk.
Väldigt osympatiskt. Robert De Niro svinbra, och så har vi ju stjärnan då, Lily Gladstone, som är så här helt rätt Oscars tippad på förhand. Jag skulle inte förvåna mig alls om hon tar hem det. Nej, jag tycker det var jättebra faktiskt. Det var någonting jag skulle säga om det. Det dåliga med också filmen är väl att den kanske inte förklarar allt den här rättsprocessen. För det är så att jag kliar mig rätt mycket i skallen liksom, hur det egentligen funkar. Men tydligen fick inte de här människorna ta ut pengar. De förklarar väldigt snabbt i filmen, men det är därför liksom de här vita männen gifte sig in, för då får de liksom ta ut pengarna via de här vita männen. Så det är väldigt många som inte tyckte det var liksom så tydligt förklarat i filmen, vilket jag kan förstå också. Väldigt, väldigt konstig liksom så här, juridik som fanns då, men ja.
Ja, men det var så här, typ, de hade sin förmyndare som typ så här, går med dem till banken.
Precis.
Och så där, det var helt galet.
Mm. Men det var inte så jättebra. Ja,
nej, men jag förstår vad du menar. Det skyndades förbi när mycket annat i filmen drogs ut på.
Ja, och det tyckte jag man kunde lagt lite mer fokus på, för det tyckte jag var intressant. Faktiskt. Ja, häftigt. Din åttonde då?
Ja, men då är det ju Blackberry som vi pratade om nyss.
Kul!
Håller med om allt du sa. Jag trodde väl också den kom lite från ingenstans på något sätt. Men jag tycker att den, alltså när vi hade ju ändå typ filmer som Air och Tetris-filmen som liksom skildrar företag, här har vi ju verkligen en uppgång och fall historia som du sa också, och det gör det ju extra intressant. Och jag tycker att det här är ju, det är inte riktigt uppe på The Social Network-klass, alltså Facebook-filmen, men
nej.
Den är ju inne lite och nosar på samma områden. Med att den fångar tidsandan från det här med smartphones och när det verkligen brakade loss.
Jag tycker Glenn Howerton är ju så sjukt lite Ari Aster i, vad är Ari Gold, vad fan är Ari Gold heter han, va? I Entourage.
I Entourage. Ah. Ja, det är han faktiskt.
Så att jag tänkte väldigt mycket på.
Ja, nej, men den var superbra. Väldigt mycket så här kul referenser som, ja, jag vet inte. Har man spelat tv-spel och sånt så kommer man ju snappa upp en hel del, misstänker jag.
Härligt.
Så det var det, ja.
Plats nummer 7, pratar om den för något avsnitt sen, men det är äntligen släpper David Fincher något vettigt med The Killer. Michael Fassbender som den här klantiga seriemördaren som du och jag tolkar det som i alla fall. Jag tycker den här var väldigt uppfriskande, också en sån där film som jag går runt och småtänker på lite, så något avtryck har den gjort. Fan, jag kommer inte ihåg vem det var jag satt och pratade med som hade tittat på den och trodde det skulle vara en liksom en seriös thriller, men undrar varför han pratar så mycket och varför han klantar till det, som inte alls köpte det, varit mer irriterad över det. Det var så kul att höra det. Jag tyckte det var jättebra faktiskt.
Jag håller med.
Där. Vi pratade om det jättemycket i föregående avsnitt, så man får lyssna där.
Det får man göra. Då är det min sjua. Och då är det då Infinity Pool. Brandon Cronenbergs lite svåra uppföljare till Possessor. Den här är inte riktigt lika bra, tycker jag. Men den var ändå... den hade en fängslande premiss, det här med... Det innefattar ju kloner och överklassen. Och att de är kapabla att göra lite vad som helst eftersom de alltid kommer undan med det. Och det görs ju på en väldigt spännande plats, den här semesterorten. Där de här rika personerna brer ut sig och spårar ur på alla möjliga sätt. Och Alexander Skarsgård och Mia Goth är väldigt bra i huvudrollerna. Så den var lite bortglömd nu, känner jag. Men det var för att den kom så pass tidigt på året, kanske.
Ja, ja, men det stämmer. På tal om det så har jag en nära vän till mig som är... hans fru är väldigt bärgad. De åkte på en sån här håll käften semester när de var på resort. Och då fick väl han fnattet och orkade inte vara där. Och det var bara för några månader sedan. Och tog en bil och åkte utanför och var stoppade av några gängmedlemmar med AK-47.
Svettigt.
Ja, de klarar sig, hela familjen. Men ja. Tänkte jag på den här filmen väldigt mycket, faktiskt. Ja. Plats nummer 6. En av årets bioupplevelse, tycker jag. Och Godzilla gör sig såklart bäst i Japan. Och det är Godzilla Minus One. Samma sak här, vi har pratat om den i ett föregående avsnitt. Men också en sån där film som jag inte heller kan liksom släppa på. Särskilt en nyckelscen som utspelar sig i... havet, som man satt nästan så här, ja, men det är väl nästan årets actionscen skulle jag säga, när man sitter och hoppar i biosoffan liksom. Skitbra var den faktiskt. Och det är kul också att se Japan göra en sån, eller, något land utanför USA gör en sån snygg och påkostad film. Det här känns ju snyggare än liksom senaste Marvel-filmen och sånt som man har sett nu, som började liksom tumma på effekterna. Det här var verkligen liksom triple S-tier-klass på effekterna faktiskt. Otrolig var den.
Ja, jag är grymt sugen. Jag har inte sett den.
Nej, synd. Jag tror du kommer gilla den faktiskt.
Ja, men då tar jag min sexa då. Det är också, det här var väl kanske en av årets bioupplevelser. Årets konstigaste film jag såg på bio, och det är ju Bo is Afraid. Ari Asters tredje film. Kanske inte hans bästa, men hans längsta, om man säger. Och hans filmen där han kanske mest får brut sig allra mest, kanske på gott och på ont, men mest på gott. Jag tycker det känns lyxigt att få i drygt 3 timmar då följa den här karaktären Bo, spelad av Joaquin Phoenix, när han ska ta sig hem till sin morsa. Och han stöter på ganska mycket hinder på vägen. Jag tycker väl att första, kanske 40 minuterna är väl bland det bästa som Ari Aster har gjort. I den här klaustrofobiska lägenheten. Mm. Och den här känslan när han håller på att missa flyget kan jag ju verkligen relatera till. Jag höll ju på att missa ett flyg en gång när vi skulle... åka till Korea, om du kommer ihåg det.
Ja, jag kommer ihåg. Bakfull var det, va? Ja, det var hemskt egentligen. Det var
fruktansvärt.
Ja,
så då,
för oss alla.
Jag mådde för alla. Ja. Jag mådde som Bo, kan jag säga. men den här är... Jag tror att Verneto skrev på Discorden att han hade sett den här och förstod inte vad han hade sett.
Ja, det är väl ett bra betyg, tänker jag.
Det är väl jättebra. Då kan man ju fundera lite på vad det är man har sett och kanske ser den fler gånger för att snappa upp allt. Alltså det finns ju mycket referenser till dels Ari Asters tidigare filmer och andra filmskapare. Så att den här är ju definitivt värd att kolla upp.
Ja. Plats nummer 5. Han lyckades med det omöjliga. Gud, jag höll på med. I att göra en intressant biopic om en atombombsskapare. Det är såklart Christopher Nolans Oppenheimer. Av någon konstigt sätt så ska vi ta 3,5 timmar från vårt liv och följa en gubbe som skapar atombomben. Och han gör det på ett sånt jävla grymt sätt med mycket hjälp av Ludvig Göransson och är det Hoyten van Hoyten som fotat också? Det kanske inte är.
Jag vågar inte svara.
Nej,
på det,
men
det
inget Mattias kanske. Men Ludvig Göransson i alla fall gör musiken. Den är helt galet snygg från liksom ruta ett till och liksom, det jag tycker det är så skickligt ändå hur man kan göra något så eller för mig i alla fall så ointressant av det här ointresserad av det här ämnet till så något så spännande nästan en thriller är det ju liksom av någon konstig anledning. Mm. Ja. Skitbra. Ja.
Helt otrolig. Mm. Och min femma har vi redan nämnt, men det är ju då Killers of the Flower Moon.
Oh.
Mästaren har gjort det igen.
Jag.
Ja, precis. ja, men jag håller ju med om allt du säger. Jag har ju läst, jag har inte läst boken, men jag har läst på lite att dels så är boken väldigt mer...
Var mer inte vita männens fel?
Det var
de
inte
förtjänar.
White man's burden. Det var... I boken är det tydligen mycket mer fokus på de här FBI-agenterna som kommer till det Osage-landet och ska lösa de här morden. Men, och det var även tänkt att DiCaprio skulle spela en av de här FBI-agenterna. Mm. Men Martin Scorsese, han har ju, som han har gjort många gånger förut, alltså han vill ju gärna skildra de här skurkarna ja, men i Goodfellas och Wolf of Wall Street lite och utmana publiken lite grann. Att, ja, kan man... Jag vet inte om man liksom... För tidigare har ju både du och jag vet jag haft problem med att man tycker att han kanske... Vad säger man? Romantiserar en så här kriminell livsstil.
Just det. Ja, nej, men det har du rätt i.
Men det tycker jag väl
ja, men
kanske
lite,
inte...
Lite Wolf of Wall Street är ju det. Att, man, ja, att lite det är lite tufft känslan. Att gå ekobrott, typ.
Ja, men precis. Ja. Det är lite skönt. Men här så tycker jag inte att man kan... liksom, jag tycker ju inte att DiCaprio och Robert De Niros karaktär är särskilt sympatiska.
Nej, man hatar
de
dem.
De är riktiga så här, särskilt DiCaprio är väl en riktig sån här ynkrygg.
Ja.
Väldigt så här hal. Så jag tycker att det funkar bättre än i de flesta av hans filmer, det här greppet att vända på perspektiven. Och det tar väl typ 2 timmar innan FBI-agenterna kommer in i filmen, egentligen, vilket är helt sjukt.
Och löser fallet på typ 10 minuter.
Det var ju då går det väldigt snabbt.
Ja, när det det är det som är så hemskt med det också, att det var ju, jag läste lite på efteråt, att det var ju så accepterat i det här samhället, i de här städerna runt omkring, det här systematiska... Alltså massmorden som pågick och alla visste om det, men det var ingen, för någon som någon skrev på Reddit eller som jag läste typ så här, varför var det ingen som bara sa ifrån eller någonting. Men det var ju bara att alla bara liksom godkände det och liksom var okej med det, att det är det här som händer just nu, att den här har ju blivit någon slags så här nästan en fristad, något eget lite så här kristian eller något, vad man ska kalla det för, liksom, och där alltid bara lever sitt eget liv och sina egna lagar, liksom, vilket är helt sjukt. Och sen kommer de här FBI-agenterna dit som måste komma dit under betalning, vilket också är så här hemskt. Och så här, aha, men så här ligger det till, det här, så här kan det inte fortsätta.
Ja, men lite så.
Och det är det som känns det så härligt också och skrämmande samtidigt. Att det inte blir någon slags detektivhistoria utav det hela, utan det är ett så otroligt tydligt vad det är för något som händer och alla. Och det läskiga här är ju att alla bara sväljer med hull och hår, liksom.
Ja. Den är väldigt upprörande. Så den bra av Scorsese. Nej, men typ
det är en av hans bästa, absolut.
En av hans bästa, det tycker jag också. Så här sent i karriären, det är imponerande.
Jätte, faktiskt.
80 bast.
Ja, men mycket mer intressant än din Ridley Scott.
Ja, men det får jag väl ge honom, att han håller en högre nivå, ja. Kanske.
Plats nummer 4 då, den har nämnts, men det är Ari Asters Bo is Afraid. Ja, den här mardrömsodyssén som vi får följa. Jag älskar den här, också en sån där film som släpptes tidigt på året, men som jag inte heller har kunnat liksom släppa. Liksom. Det känns som jag kommer ihåg nästan allting ifrån den. Det är väl ett gott betyg för mig. Jag tycker den har växt till och med på mig faktiskt. Och jag gillar ändå att Ari Aster får liksom ta ut svängarna här och verkligen göra något helt annorlunda typ. Om man tittar på Midsommar Hereditary så är det väl här lite mer typ ett plojprojekt. Absolut inte hans bästa, men det behöver inte betyda att det är en dålig film för det. Jag ser fram emot, han har mitt liksom fullt förtroende liksom för kommande filmer.
Och min fyra är också Ari Aster koppling för han har producerat Dream Scenario. Där Nicolas Cage spelar ju den här midlife crisis mannen som är väl lärare på universitetet eller något i den stilen som alla i hela världen börjar drömma om helt plötsligt. Vilket gör att han blir stjärna över en natt och ja, för ju med sig en hel del för- och nackdelar. Men ja, en riktig drömroll för Nicolas Cage i dubbel bemärkelse.
Gud, du vet att du kan bli stämd för sånt där. Jag vill bara skämta runt.
Är det ens lagligt?
Nu börjar jag se att Patreon börjar försvinna här. Usel.
Ja, det är hårt. Ja. Men så är det. Nej, men jag tycker att den har ju otroligt... Den skiftar ju från att vara en väldigt så här komisk historia med en så här kul premiss för att gradvis bli mörkare och sorgligare. Jag blev väldigt berörd, minns jag. En liten kul anekdot också innan jag lämnar vidare är ju att det finns ju en pruttscen i den här filmen som är något utöver det vanliga. Och tydligen så den här norska regissören som jag glömt namnet på, han var ju lite orolig för att så här pitcha det här till Nicolas Cage. Han kanske tänkte att han skulle tycka att det var fånigt och inte ville göra det eller bli arg eller någonting.
Men
då hade ju Nicolas Cage då sagt så här, så här, a fart joke, why not have two fart jokes? Någonting. Och så blev det en dubbelbrakare. En dubbelbrakare. Och den scenen var ju... Ja, men det är den roligaste scenen jag sett i år. Ja. Jag tror jag grät av skratt. Där har det liksom min humornivå på något sätt.
Ja. Mm. Nu är bara tre kvar på oss. Var.
Topp tre. Shit.
Nu är det bra filmer.
Nu är det bra.
Nu är det riktigt bra filmer. På plats nummer tre, vi har inte pratat om det här, men det här är väl... nej, nu tänkte jag säga någonting som jag inte kan stå för. Men det är ett... jag vet inte, skitsamma. Det är Koreedas Monster. Vi har inte pratat om den i podcasten, men... kort så handlar det väl om ett barn som är med om något. Vi tittare vet inte riktigt vad som har hänt. Utan man får följa, vad ska man säga, lite episodvist i det här barnets liv. Snabba inblickar. Men det som gör sig intressant är att det peggar upp för någonting. Jag ska inte spoila alls. Sen får vi följa den här händelsen ur tre olika perspektiv då. Så det är liksom barnets, mammans och sen är det en lärare som är involverad. Och jag tycker det är... Sådana här filmer går jag igång på direkt. När
Rashomon, det vill säga Kurosawa som gjorde den från början med tre olika...
Ja, men precis. Att du får tre olika liksom, perspektiv på saker. Att, liksom, från början så tänker man, vad fan är det som händer? Och sen börjar man få se från en annan människas perspektiv. Hur det egentligen ligger till. Men man kanske får se en annan sida av myntet. Jag tycker sånt är jätteintressant och spännande i filmen faktiskt. Och här lyckas han med det jättebra och hålla liksom intresset och spänningen uppe också. Spänningen, det är ingen thriller, men man märker, det är så skickligt att man märker att det är någonting som inte, man märker att det är någonting som inte stämmer, men vi tittare vet inte vad. Och jag tycker ändå Koreeda håller på det länge och att man blir inte heller skriven på näsan utan man får liksom fylla i luckorna själv också på ett bra sätt. Och då menar jag inte att det är ett öppet slut på den, men den är inte liksom traditionellt filmat att du får liksom följa dag för dag, scen för scen, utan den kan hoppa rätt så grovt helt plötsligt, flera dagar fram eller någonting. Och sen ska den liksom börja om från början, fast från ett nytt perspektiv. Men det här var en helt otrolig filmupplevelse faktiskt. Monster, som sagt heter.
Är den bästa?
Jättesvårt, men jag har kommit fram till att det är nog en av mina favoritregissörer genom tiderna. Det är han som gjort Shoplifter, Nobody Knows har jag sett. Like Father, Like Son är ju jättebra också. Our Little Sister, sen har jag inte sett så mycket mer från honom. Broker har jag inte sett, Afterlife har jag inte sett, Still Walking har jag inte sett. Men det är ju en sån där regissör som jag hade tänkt nu för 2024 verkligen djupdyka i. För jag verkligen, när jag såg den här så kände jag att det här är verkligen en toppregissör. Han är bättre än Ridley Scott. Det är inte så svårt. Men...
Få in de där tjuvnypen.
Jag får in de där tjuvnypen. Nej,
det är bra.
Men det är ett annat monster. Men ja, du har inte sett den här. Du,
nej, jag har inte gjort det.
Du sa till mig att den verkar lite bögig eller vad du sa.
Nej, det sa jag väl inte. Jag blandade ihop det med den här anime-serien. Tyvärr. Bra. Men jag är jättesugen.
Ja.
Min trea har vi pratat om. Det är Oppenheimer. Det var väl kanske årets bioupplevelse. Vi såg den ju i IMAX. Kommer jag ihåg. Ett riktigt så här...
Fan vad arslet vibrerade alltså.
Arslet vibrerade när den där atombomben sprängdes. men det... Du har ju sagt det mesta egentligen. Och det är väl en Nolan-film på... Men där framförallt hans styrkor tycker jag kommer fram som filmskapare. Och även om musiken bär fram filmen mycket, så är det en del av själva grejen på något sätt. Att det ska vara ett maffigt soundtrack. Och man kan ju driva lite med filmen. Att så här, första halvan handlar om hur han bygger atombomben. Och andra halvan handlar om en... snubbe som då eventuellt inte får så här förnyat passerkort till sitt jobb, för det är ju det den här rättegången i det här lilla rummet handlar om. Men Nolan gör ju så mycket mer.
Det är egentligen tre filmer igen. Du har ju också ett familjedrama också.
Ja, familjedramat också. Ja. Och sen de här svartvita tillbakablickarna med... Nej, det var ju inte tillbakablickarna. Det var väl typ nutid.
Det är ju nutid. Ja, nutid.
Med Robert Downey Jr. Ja. Herregud.
Mycket, du får se om filmen.
Det är mycket Nolan. Med dream scenario.
Ja, ja precis.
Fantastisk film. Alltså, det är, Nolan gör en biopic som ingen annan. Han gör genren till sin egen. Riktigt häftig upplevelse.
Ja. Fan vad Nolan är bra. Han är ju bästa liksom, vad kan man säga, bombastiska regissören. Av alla de här påkostade regissörerna, alltså som släpper filmer som ska kosta liksom flera miljarder, då är ju, Nolan måste ju vara bäst på att kunna hantera det. Det känns ju att nu ser ju en Nolan-film.
Ser det på vita duken.
Precis. Jag hoppar in på min tvåa då, om du var klar där. Och den har du nämnt. Jag föll också för brakskiten. Det är ju Dream Scenario med Nicolas Cage. Så här, det har ju varit någon slags här Nicolas Cage uppgång senaste tiden som jag fattat, men inte liksom tyckt kanske filmerna varit så jättetillfredsställande för mig. Både så här Mandy och Pig är helt okej filmer, men jag känner väl att jag var inte liksom på den vågen att säga nu är Cage tillbaks, gud vad han bjuder på sig själv. Här tycker jag däremot att man får se en helt ny sida av honom, som den här neurotiska professorn i den här Kaufman-världen liksom, som de bygger upp. Och jag älskar såna här typer av filmer där du bygger ett mysterium eller ett, liksom ett sjukt scenario och alla karaktärer runt omkring det bara liksom typ köper det. Det blir inte så jävla mycket konstigare än så. Den är smått surrealistisk utan att de ska liksom gå runt och liksom förklara. Liksom, karaktärerna i den här filmen är lika clueless som vi är, och så får det vara. Och så släpper man bara det och utforskar mer kanske vad innebär här runt omkring. Och sen har ni ju en rätt så tydlig liksom metafor eller någonting om liksom kändisskap och liksom cancelkulturen. Ja, cancelkulturen som jag tycker att den gör. Visst, man blir kanske skriven på näsan, men jag tycker den gör faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag hade kul när jag såg den här. Jag hade jättekul. Jag läste att folk klagar över sista timmen eller någonting sånt där. Jag tycker att den blir bara bättre och bättre när den spårar ur mer och mer. Men jag gillar när det spårar ur. Alltså desto mer spårar ur, desto roligare blir det. Och här gör den verkligen det, och den gör på ett jättebra sätt. Jag är superimponerad. Jag är jätteimponerad av den här norrmannen Kristoffer Borgil, som jag inte har någon koll på alls. Men det ska bli superintressant att följa hans karriär faktiskt. Och det är Ari Aster som har ju liksom producerat den här och allting. Så jag hoppas att han liksom fortsätter gå under Ari Aster. Jag vet, är det här en A24-film? Ja, det är det. Ja.
Yep.
Jävlar vad de är bra. Alltså. Fan vad de bara producerar bra skit. Ja, nej, det här är ju årets överraskning för mig. Jag har varit helt golvad när jag såg den här. Jättebra.
Ja, håller med. Min andra plats. En regissör som både du och jag älskar. Yorgos Lanthimos Poor Things. Du skruvar på dig så här.
Ja, men det, ja, men det är ju en av filmerna som jag inte har sett i år.
Nej, jag vet.
Det är därför det tar på mig så jävla hårt alltså. Jag är så jävla svider. Ja, det svider.
Ja,
ja, berätta.
Ja, men det är ju då Emma Stone som den här karaktären Bella Baxter, som vi får följa egentligen. Det är en odyssé där hon lär sig om den här världen som kanske inte är så trevlig. Twisten är väl att hon har, det är en liten så här omskrivning av Frankenstein-historien då. Och hon har fått, nu ska vi säga, sitt ofödda barns hjärna inopererad i sin egen kropp.
Mm.
Så att, ja. Med allt vad det innebär. Och hon träffar ju då många konstiga typer på den här resan. Och kanske den mest minnesvärda spelas av Mark Ruffalo. Som gör kanske sin roligaste roll någonsin. som den här tölpen.
Mm.
Som Fredrik Virtanen skulle ha sagt. han är inte jättetrevlig men ändå charmig.
Ja.
Som jag kanske.
Är den rolig? Är den rolig som...
The Favourite.
Ja, The Favourite. Du och jag såg den tillsammans. Det var ju en sån där garva läppen av sig film.
Det är otroligt rapp dialog.
Ja.
Otroligt bra tempo. Och den här typ steampunk-världen som de har byggt upp är typ liknar inget annat. Och alla små olika varelser som finns här och där. Och när man tror att filmen börjar typ rappa upp att så här, nu går vi mot slutet här, då har den ytterligare en liten växel att lägga i. Det kommer en skådespelare som jag inte visste var med i filmen och dyker upp och gör att det blir ännu bättre. Så ja, Poor Things, det är i toppskiktet av Lanthimos filmer.
Ja, nej, det är som, jag är så jävla arg på det här jävla fittlandet att de inte visar den här filmen förrän typ februari eller någonting. Om man inte har något liv och ska gå på Stockholms filmfestival.
Just det.
Det du såg.
Så kan det vara.
Ja, nej, jag är så jävla... Ja. White man's burden.
Mm.
Ja.
Nej. Är det bara våra ettor kvar nu?
Det är våra ettor nu kvar. Du har säkert listat ut vad min är. Det gör mig så jävla irriterad. Ja, du har. Gud, det är töntig.
Jag tror jag vet.
Ja, men jag har noll koll på vad din är. Det är ju inte The Creator. Tetris-filmen. Äntligen respektera om oss spelare. Gamers.
Äntligen slipper man skämmas.
Ja, därför hamnar Tetris och Dungeons & Dragons på delad första plats. Ja, nej. Jag är... Det är en film jag inte har sett. Säkert. Det är någon jävla Stockholm Filmfestival-film. Ska jag hoppa på min första film då?
Gör det.
Ja, men det är indie när det blir som mest indie. Men det var väl årets nästan lost in translation om man skulle beskriva en sån. Det är Past Lives. Den här koreansk-amerikanska dramafilmen som påminner lite om... men Before Sunrise, Before-trilogin. Det här paret du får följa, fast här får du följa i det här paret i 3 olika decennier nästan. Den är upppackad när de är små och när de träffas återigen fast via typ sociala medier och sen en liksom återträff till då. Där har Greta Lee då, huvudskådespelerskan, flyttar eller immigrerar då in till USA från Sydkorea då och lämnar sin ungdomskärlek hemma i Sydkorea. Det låter ju supersimpelt, men den har så mycket mer än så, och den har även liksom det här att man inte ska glömma bort vem man är och var man kommer ifrån. Vi får ju se Greta Lee till exempel när hon är i USA. Det finns en otroligt stark scen när hon börjar chatta med Taeyoi på Facebook, och hon har ett amerikanskt keyboard framför sig. Hon pratar ju flytande engelska nu eftersom hon har bott där så länge. Men så har hon glömt bort hur man skriver på koreanska på tangentbordet, som blir nästan så här handikappad. Bara sådana små liksom nyckelscener gör det så otroligt intressant. Jag kan ju känna igen det där i väldigt, väldigt mycket när jag har en fru till exempel från Korea, och jag själv har liksom bott utomlands under längre tid, och man liksom kanske tappar eller vill ta med också sitt liksom sin bakgrund, att man har ju någonstans var man kommer ifrån och hur viktigt det är att liksom vad är det, liksom förstå, liksom känna till och respektera sin kultur, och sen också hur man ska hantera nostalgi och sånt också. Den är jättemycket lager det här faktiskt.
Tommy?
Ja.
Det här är min etta också.
Nej! Är det sant? Va? Jag visste inte att du hade sett den.
Jag har sett den för några dagar sedan. Jag har inte betygsatt den på Letterboxd, för jag vill ha den hemligt.
Kuk, är det sant?
Ja, men det är faktiskt sant. Ja,
jag håller med. Fortsätt.
Nej, jag tar
jävlar, jag har varit alldeles chockad.
Ja, nej men...
Herregud!
Du sålde ju in den här till mig att det var typ... Alltså för jättelänge sedan. Att det var som Before-trilogin.
Ja.
Och det var ju det som gjorde mig intresserad. Det här är ju som sagt bara en film och inte en trilogi, men den... Den når ju nästan liknande höjder, alltså när den är som mest, när man blir som mest berörd, framförallt på slutet. Sista halvtimmen är ju helt otrolig med så otroligt laddade scener när det blir som ett så här triangeldrama med hennes nya man då. Och det skulle ju kunna bli så här, så här onödigt så här... tramsigt, så alltså, det är ju otroligt, det är ju väldigt awkward får man säga. Alltså man sitter, jag tyckte det var otroligt obekvämt men samtidigt jättefint hur de liksom bemöter varandra med respekt för en situation som inte är så här helt helt optimal, om man säger. Och förut, det som den har som inte Before-trilogin har är ju det du har nämnt också med det här invandrarperspektivet och vad det gör. Det adderar ju verkligen en ytterligare en dimension till filmen. Och ja, men sista 5 minuterna, då var man ganska knäckt.
Absolut.
Kan jag säga.
Fick du någon slags rysning när de satt med en gammal Skype-version och satt och chattade och det var dåligt internet på det? Typ, att man kände igen det där på något konstigt sätt?
Det är som min uppkoppling. Nej, men absolut. Ja. Den
tar ju avstamp typ i 2008 eller någonting sånt där för mig. 2010 kanske är någonting sånt
där. Den hoppar väl typ 12 år framåt i tiden då och då.
Ja, men...
eller två gånger liksom till 3 olika decennier som precis. Du sa. Ja, men absolut. Det är ju verkligen så här nostalgi. Man tänker ju lite... Jag blev själv väldigt berörd sen. Man tänker på så här what if-scenarier i sitt eget liv.
Typ,
vad hade hänt om jag hade gjort det här istället?
Ja, men lite sliding doors-känslan har den ju, absolut faktiskt. Och alla de här karriärsvalen och allting de gör, liksom, och hur det liksom sätter ringar i vattnet. Och det är också så att man inte blir skriven på näsan, liksom, utan vi tittar får liksom bara följa med på den här liksom, rätt så sorgliga liksom, kärleksdramat mellan de här två personerna som gillar varandra så mycket men som är så långt ifrån varandra samtidigt.
Ja, och precis. Och det är väldigt mycket som jag tycker att det sägs mellan raderna.
Mm.
Som du säger, det är inte på näsan utan att det är... Och det kanske tar ett tag innan det hinner sjunka in vissa grejer. Och jag vet, du nämnde väl regissören Celine Song. Är det här hennes debut?
Det är hennes debut.
Det gör det ju det är väl kanske det som gör att det trumfar andra filmer på listan, att det är extra imponerande.
Det här är sånt skit jag också. Du ska alltid lyfta de mindre sånt hat. Jag drar ner den här till 10:e plats nu bara för att hålla på.
Ja, oh, herregud.
Nej, men det är, men det är en otrolig regi debut faktiskt. Ja, men det är sånt här mysigt att se också faktiskt. Att det bästa kan ju vara en liten simpel kärleksdrama egentligen, men så jävla fin är den att titta på. Det är väl nästan, nu tar i när man säger års Lost in Translation, men
jo, men lite åt det
hållet.
Något
sånt där är att det här paret som man hoppas så mycket på. Nu hoppas man inte så jättemycket på Scarlett Johansson och Bill Murray kanske. Det var väl gränsfall där.
Awkward.
Ja, nej. Ja, men det är det här att det är den här spänningen mellan dem. Det är väl det man tycker om så mycket i det. Det är laddat hela tiden.
Verkligen.
Gud, vad överraskad det vart. Du tog mig verkligen på sängen här. Jag fick
ja, nej, men jag tänkte jag måste chocka honom.
Chocka. Ja, det gjorde du verkligen. Ja. Härligt. Årsupplevelse. Ja, men tufft. Vet du vad? De här listorna finns uppe på Patreon.
As we speak.
Ja, det gör de. Vi kommer lägga upp dem på Patreon. Annars får ni spola tillbaka. Faktiskt. Vi kan väl nämna dem. Vi ska inte vara så jävla i röviga faktiskt. Ja, vi kan nämna dem från topp 10 till 1. Är det okej, eller? Jag kan börja med mina. Plats nummer 10. Leave the World Behind. 9. Blackberry. 8:e plats, Killer of the Flower Moon. 7:e, The Killer. 6:e plats, Godzilla Minus One. 5:e plats, Oppenheimer. 4:a, Beau is Afraid. 3:e, Monster. 2:a, Dream Scenario. Och på 1:a plats, Past Lives.
Och mina var plats 10, The Holdovers. 9:e, May December. 8:a, Blackberry. 7:a, Infinity Pool. 6:a, Beau is Afraid. 5:a, Killers of the Flower Moon. 4:a, Dream Scenario. 3:a, Oppenheimer. 2:a, Poor Things. Och 1:a, Past Lives.
Tror häftigt. Jag, om jag räknar lite snabbt i skallen, att gemensamma favorit var väl Past Lives, Dream Scenario och Oppenheimer. Följt av Beau is Afraid, kanske. Om jag skulle räkna upp det. Så kan vi säga att Past Lives, Dream Scenario och Oppenheimer är väl de tre vinnarna här, kanske. Du bara drog lite snabbt där.
Ja, men det låter väldigt korrekt.
Jag vet inte. Ni får väl rätta oss. Hörru, ska bara lite snabbt. Vi har en lite underkategorier här. Filmer vi ville se, men inte han. Överskattade och besvikelse. Jag har ju Poor Things, det har jag redan sagt på direkten. Det är ju väl den och... Zone of Interest är det ju. Såklart, som kommer i februari. Så Göteborgs filmfestival just nu, tror jag. Den verkar vara jävligt bra faktiskt. Vad har du då?
Ja, men det är väl The Zone of Interest framförallt som sticker ut, just för att det är Jonathan Glazer som gjorde Under the Skin, som var så otroligt banbrytande, men eller vissa delar var ju väldigt så här, nya grepp med hur den var gjord. Otroligt obehaglig så här, utomjordingsfilm som man inte hade sett tidigare. Så det var nog den. Faktiskt.
Och det här, Zone of Interest, är ju så, den är ju bara, det lilla man läst om den verkar ju vara så otroligt obehaglig och laddad. Det är väl en familj som bor väl utanför ett av de här, jag vet inte, det kanske är Auschwitz till och med. Alltså de bor direkt, koncentrationsläger, de bor ju direkt alltså dörr i dörr till det liksom, och försöker leva ett liksom, normalt liv. Samtidigt som man hör allt skit och sånt som händer. Det är väl löst baserat på den här Auger, eller vad han hette, som sköt massor med människor från altanen. Typ såhär, ja, idiot. Årets överskattade då?
Årets mest överskattade film tycker jag var No One Will Save You. Kom du ihåg den?
No One Will Save You? Förlåt, jag bara tappade helt...
Det är den här Alien Invasion-filmen.
Ja, just det.
Som jag inte var jätteimponerad av. Den kändes ganska, dels ganska repetitiv i hur de här scenerna utspelade sig med aliens. Lite Arkivex-inspirerade känns som i och för sig. Men så hade den också en ganska större gimmick, det här med att ingen pratade, som jag tyckte liksom adderade ingenting.
Mm.
Mest bara distraherande. Och den fick ju väldigt så här, ja men det blir ju så när många tycker att något är bra, man själv inte riktigt fattar grejen. Mm. Kände att det här har man ju sett mycket bättre tidigare, ja. Typ i Invasion of the Body Snatchers bland annat.
Ja, nej, men faktiskt så. Det är en film jag liksom tappat mer och mer, det känns som. Så det har du rätt. Den skulle jag nästan också kunna tagit, men det får man inte göra. Ja, nej. Jag får ta någon annan. Nej, men då måste jag nog ändå säga att det är, jag har ju sett väldigt många som säger att det här är en next level comedy eller någonting sådär. Och det är den här Bottoms som jag tyckte var, jag hade väl vi var på överskatt eller va?
Mm.
Ja. Nej, men jag tycker den har blivit så här oförtjänt positivt bemött faktiskt, som att och det är mycket bra skådespelare med och sånt också, men jag tycker att den vinner lite på det här att tjejer kan också vara roliga och det fattar väl vem som helst att man kan vara, men det blir nästan att man liksom tar vilken film som helst som bevis då. Den har liksom hjärtat på rätt ställe, men den är inte rolig, den är svintråkig faktiskt, så tydligen kunde den bevisa att tjejer också kan vara tråkiga.
Ja, men det kan väl vara bra att veta också. Ja.
Nej, men jag var inte alls imponerad Aron.
Nej, jag är inte jättesugen faktiskt. Ja. Jag inte sett den.
Du var inte alls sugen, nej, men du har ju själv sett betygen som liksom rasat.
Ja, jag har sett att den verkar inte motsvara hypen riktigt.
Ja.
Som jag har sett hos många, eller många gillar den, men jag har sett en backlash också.
Mm. Ja, men fräscht.
Mm. Tack. Är det årets besvikelse då?
Ja.
Nej, ja, det blir det va?
Ja.
Ja, men då drar jag min först.
Mm.
Det måste ju vara tyvärr Indiana Jones-filmen.
Vad är besvikelse? Du hade nog hopp på den eller?
Jag hade lite hopp om att det här skulle vara gammal god form för Indy från de tre första filmerna. Första då framförallt. Men det här var ju helt onödigt. Helt poänglöst. La inte till någonting intressant överhuvudtaget för den här Indiana Jones-karaktären. Och den... Jag tänk tillbaks till första filmen som... Den är så otroligt effektiv i med första 10 minuterna egentligen, hur den introducerar den här karaktären med piskan och med den här stenen som rullar ner. Det är så otroligt minnesvärda actionsekvenser. Det finns inget alls sånt i den här nya filmen och allt känns så här CGI-drängt. Och det är så, de scenerna utmärker sig för att de är långa mest.
Mm.
Jag har ju gett... Jag var ju lite besviken på nya Mission Impossible-filmen, men där levererade det i alla fall minnesvärda action-scener.
Ja.
Det gör inte den här.
Jag visste inte ens att du hade sett den här. Det är att du ens har tagit tid på. Ja.
Ja, nej, jag vet inte riktigt varför. Men den här, den var ju en stor besvikelse på biljettintäkter.
Mm.
Så det var väl en liten så här, en signal till de här Disney executives att man kan inte kläpa ut hur många såna här gamla lik, höll jag på att säga, men så här, det finns inte lika stort intresse ju för de här vissa gamla franchises uppenbarligen. Alltså det var ju många som gick och såg den, men filmen var ju så snordyr att göra så att den gjorde ju liksom ändå inte tillräckligt bra ifrån sig.
Men vem fan vill se Indiana Jones egentligen? Alltså förlåt, men det är ju en av världens mest överskattade filmserier tycker jag ändå. Den har ju en del härliga liksom så här nyckelscener liksom, som det här rullande klotet och allting. Men jag tycker, jag vet inte.
Första filmen, alltså den har ju otroligt så här, om du minns de här scenerna ute på öknen där med alla de här statisterna. Det är ju ändå en episk känsla, så här Lawrence of Arabia- känsla, ett stort scope.
Ja, den tyckte jag inte heller om ju.
Nej, det gjorde du inte.
Nej, men, jag förstår vad du menar, absolut.
Ja, men här liksom, då känns det som det finns inget sånt längre, utan det är bara... allt känns inspelat i en studio.
Mm.
Jättetrist. Slutet är för sig lite minnesvärt.
Tidigare var väl också inspelade i studio, väl? Men...
Jo, absolut. Men det var praktiska effekter och det var kul.
Jo, ja, men absolut. Det håller jag med om. Alltså till exempel när taket går ner och att de står med, bland massor med insekter och ska dra i massor med spakar. Så ja, tyckte man var kul när man var liten. Sen var det väl lite så här racist att de hade den där lilla pojken som skriker hela tiden.
Short rounds i Temple of Doom. Precis. Ja, den var lite gapig kanske.
Ja,
det är kul att mäta apjärna.
Ja, men det är inget dåligt. Men det har alltid varit så här 3+ för mig hela tiden.
Ja, jag fattar.
Folk har liksom tagit höjd på det som en av världens bästa serier. Skitsamma. Årets, vad sa vi? Besvikelse.
Mm.
Som jag ändå hade någon slags härlig liksom, förhoppning att det här skulle bli årets komedi. Jag älskar ju trailern och det lilla jag såg. Men det är ju Dix The Musical, också A24 producerat och regisserat också av Larry Charles, som jag tycker jättemycket om, som även har gjort Borat-filmen bland annat och varit med och gjort lite Curb och Seinfeld liknande. Men det här var ju bara flams i över 1,5 timme där det är liksom där man bara försöker vara liksom edgy i typ hela tiden egentligen, bara sjunga kuk, balle, fitta. Mm-hmm. Det känns som att man försöker vara någon slags South Park-variant i någon slags musikal. Den enda som är bra, och hon är faktiskt otroligt bra, hon äger hela filmen, det är ju Megan Thee Stallion. Men hon hade ju bara en scen typ, sen är inte hon med någonting. Men den scenen är nästan värt att se, det musiknumret är otroligt. Hon är otroligt, otroligt härlig. Faktiskt. Svinbra. Den scenen är 5+. Tyvärr så drar ju resten ner rejält, tycker jag faktiskt.
Den här var ju så här surprise-film på Stockholm Filmfestival.
Ja, jag hörde.
Det var många som gick.
Ja. Det har vi pratat om.
Det har vi pratat
det
om.
Har vi pratat om. Det är många som stänger av nu när vi upprepar oss. Sitt kvar, som jag sa. Har vi något mer hot takes under den här? Jag får säga en överraskning i alla fall som jag tycker att som inte vi har pratat om, som jag tycker du ska se och jag skulle rekommendera till vår lyssnare. Det är ingen dunderfilm kanske, men den var helt klart över förväntan, och det är Reptile med Benicio del Toro, Justin Timberlake och Alicia Silverstone, som är väl någon slags lite så här David Fincher thriller film faktiskt. Det är det inte alls. Det är en vanlig thriller. Men den var faktiskt härlig att se faktiskt. Jag tyckte alla de här tre var väldigt bra. Den finns på Netflix att se. Lite influerat av sig. Gillian Flynn skulle jag säga.
Mm-hmm. Ett mysterium.
Ett mysterium är det. Något du har koll på.
Ja, jag har hört talas om den. Ja. Men jag har inte hört någon nämna den, tror jag. Nej. Förutom...
Nej, men den tror jag du skulle faktiskt uppskatta faktiskt. Tänk dig en Gillian Flynn möter Brian De Palma typ nästan.
Eller där. Det börjar likna något.
Ja, jag vet vilka knappar jag ska trycka på. Årets sämsta för mig måste vara Cocaine Bear också. Det var ett jävla skit. Den betalade jag till och med för att se också. Den kan ju torrenta ner. Sen är det rätt så kul att Maestro är så jävla dålig, tyckte jag också. Bradley Coopers skitfilm. För fan alltså. Jag vill ju höra vad du tycker om den också. Jag skulle vilja höra vad du tog avstånd ifrån den. Jag tänkte att det här skulle vara en av filmerna som du skulle ta så här slutracet på.
Ja, det får bli till Shiny-podden som jag klipper den.
Mm.
Jag tycker bara säga, sämsta filmen oavgjort mellan den här dinosauriefilmen 65 och så måste jag ändå säga att Rebel Moon Part 1 var ju fruktansvärd. Och just det här att det är Part 1 och det ska finnas en Snyder Cut och det finns en Part 2.
Gör det inte bättre.
Nej, tvärtom. Och liksom man blir så deprimerad när det är sen när någon får möjligheten att liksom göra något nytt som inte är en uppföljare eller bygger på något annat, så gör man bara, känns som en rak kopia av Star Wars och är nöjd med det. Fruktansvärt dåligt Snyder.
Fy.
Fy.
Ja. Kul. Ska vi runda av här? Dela ja, gärna med era favoritfilmer. Jag vet att några har gjort det på Discord. Man börjar dela med lite spel och sånt där, vad man spelat. Det är svinkul att sitta och läsa sånt. Så dela gärna med er. Ni kan läsa mer om våra lister på Patreon faktiskt. Eller med, ja, om ni vill ha facit. Mm. Så finns den där.
Gud vad kul.
Annars får ni lyssna om och sitta med anteckningsblock. Aldrig i livet, nu har folk stängt av för länge sedan. Hörru, vi fortsätter i vanlig ordning sen, antar jag. Varannan
vecka.
Sen
blir det vanliga avsnitt.
Precis.
Nu kör vi igång.
Grymt.
Ha det bra.
Tja.
Tja.